Hej! Jag tänkte, eftersom att vi har så många gäster, ska jag börja med att introducera mig själv. Jag heter André Lundqvist. Jag är med här i församlingen. Jag bor här typ 15 meter åt det hållet. Och jag är gift med min fru. Så that's me. Jättekul att ni är här. Vi kan ge dem en liten applåd till här nu. Så. En reporter gick igenom en byggarbetsplats i New York för att just göra ett reportage på bygget som de höll på att bygga där. Och väl där så ser han en byggarbetare som verkar ganska frustrerad och irriterad. Han skriker på sina arbetskamrater och han kastar verktygen omkring sig. Så reportern bestämmer sig för att gå fram till den här killen och fråga honom en enkel fråga. Han säger, vad gör du? När byggarbetaren kollar irriterat i reporterns ögon och så säger han, ser du inte det? Jag lägger ju sten på sten på sten på sten. Det är det enda jag gör, jag bara lägger sten på sten. Och reportern bara tackar för den korta intervjun och så går han vidare, för bara några meter därifrån så finns en annan byggarbetare. Och till synes så ser den här killen ut att göra precis samma saker som den första byggarbetaren. Men den här killen verkar inte sur eller irriterad, utan han går runt och sjunger och visslar för sig själv och verkar ganska trevlig och öppen. Men reporten bestämmer sig att fråga precis samma fråga till honom, så han frågar, vad gör du? Och den andra byggarbetaren kollar på reporten och han ler brett och så säger han, jag är mer och bygger en skyskrapa. I den här kyrkan så är vi den här månaden inne i ett tema som vi kallar för en hjärtefråga. De första två veckorna, förra söndagen och idag, så kommer vi prata om tjänande. För att sen från och med nästa söndag prata om givande. Och Christer, vår pastor, inledde förra veckan det här temat med att berätta att vi alla människor har fått olika gåvor. Vi kan på olika sätt vara med att tjäna Gud och andra människor. Det är inte olika mycket värt, utan det är bara olika. Men det handlar om att förvalta det man har, att den man är och det man har fått, att göra det bästa av det och på bästa sätt kunna vara med och tjäna Gud och andra människor. Han pratade om att vi behöver se behoven, men också att kunna fylla dem. Och idag ska vi prata lite mer om motivationen till tjänandet. Vad är det som driver oss till att vara med och tjäna? Varför känner vi att vi vill tjäna? Eller varför känner vi att vi inte vill tjäna? För det är ju lätt så att man hamnar, jag gör det lätt själv väldigt ofta, man hamnar i ett tjänande utan motivation. Man gör saker bara för att saker ska göras. De måste bli gjorda. Det står i min kalender att jag ska göra de här sakerna. Och därför så måste jag göra dem utan att någonsin reflektera över varför jag gör det jag gör. Jag glömmer att påminna mig själv och andra människor runt omkring mig som också tjänar om orsaken till varför vi överhuvudtaget tjänar. Och vi tjänar kanske inte därmed för att vi egentligen vill tjäna, utan på något sätt att vi känner att det är ett krav. Vi kanske känner press från oss själva eller andra människor runt omkring oss att vi måste göra det. För om vi inte gör det så går allt åt skogen och vi förlorar. Men problemet med detta är att bristen på motivation leder ofta till dåliga attityder, leder till irritation, det leder till frustration och så småningom leder det till utbrändhet. Du kommer börja intala dig själv eller föreställa dig själv att ingenting av det du gör eller det du har fått av Gud eller den du är har någon som helst betydelse för någonting. Du känner dig värdelös, obetydlig och oviktig. Och det är därför som vi har som ansvar som kyrka och var vi än är att uppmuntra varandra, att motivera varandra, att berätta för varandra varför vi gör det vi gör. Att hjälpa varandra att se hela bilden så att vi fattar att vi inte är en kyrka som bara lägger sten på sten. Utan att vi är en kyrka som faktiskt bygger någonting som är så mycket större än en stenmur. Så mycket större att vi inte ens kan se det just nu. Vi kan inte greppa det just nu, men vi är på väg någonstans som inte är här, men vi är på väg mot någonting mer, någonting större. Så idag så vill jag prata lite grann om den här motivationskraften. Jag vill prata om en motivationskraft som är mycket bättre än kravets motivationskraft. En motivationskraft som aldrig kommer försvinna, även om vissa detaljer ibland kan förändras. Och jag vill göra detta utifrån att läsa ifrån Kolosserbrevet kapitel 3. Och jag ska börja med, jag kommer läsa vers 1-12 om en liten stund. Men först ska jag hoppa till slutet på det här kapitlet och vers 22-23 där Paulus just talar i en kontext av tjänande. Det står så här. Är ni med? Två personer. Bra. Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt. Slavar, det kan vara tjänare också. Det är liksom samma ord som används i grekiska. Inte som ögontjänare för att ställa er in hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. När Paulus talar, det är han som har skrivit det här brevet, när han talar i en kontext av tjänande, så gör han det med att lyfta upp ett viktigt exempel på en motivationskraft vi inte ska använda i vårt tjänande. Han säger att vi ska inte tjäna för att ställa oss in hos någon. Det vill säga att vi ska inte tjäna för att någon ska tycka att det jag gör är bra liksom, eller för att jag ska bli uppmuntrad eller uppskattad eller belönad för det jag gör. Det vill säga att jag ska inte tjäna eller göra någonting för egen vinnings skull. Jag brukar säga att jag vill inte tjäna för att jag ska tjäna på det, utan jag tjänar för att andra människor ska tjäna på det. Så vi ska inte tjäna för egen vinnings skull. Det är därför Paulus säger att vad ni än gör, om det så än handlar om att ni liksom fixar bokslutet på jobbet eller att ni tar hand om farmor liksom, eller om ni fixar fikat i kyrkan eller om ni spelar gitarr på gudstjänsten eller vad det än är ni gör, så gör det med ett äkta hjärta. Och det är en utmaning, för det är inte alltid så lätt att tjäna sina chefer utan att förvänta sig att man ska få en löneförhöjning, eller hur? Eller att inte fjäska för läraren bara för att man ska få bättre betyg i skolan. Hör ni det, alla ungdomar? Eller att inte diska hemma för att få mer lördagsgodis. Riktat till alla pappor då. Eller att inte gå och hämta en god espresso till pastorn bara för att få mer att säga till om i kyrkan. Det funkar, säger Christer, bara så ni vet. Men ni ska inte göra det av den anledningen, men ni vet att om ni skulle behövas liksom. Nej, vi ska inte tjäna utifrån egen vinning, utan med ett öppet, uppriktigt hjärta. Men vad betyder då det här uppriktiga hjärtat? Det är ju det som är vårt tema den här månaden. En hjärtefråga, en fråga som handlar om hjärtat. Men det låter ju bra liksom, att tjäna med hjärtat. Det låter ju mysigt på något sätt och gulligt och poetiskt korrekt. Men vad betyder det egentligen? Vad innebär det rent praktiskt? Vad är den här hjärtefrågan? Vad är den här motivationskraften till vårt tjänande? Och det är det vi ska kolla lite grann på nu, för att jag tror att Paulus pratar om det tidigare i just det här kapitlet i vers 1-12. Så nu ska vi läsa från vers 1. Är ni redo nu? Ja, mycket bättre. Gött. Det står så här: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan och så vidare. Alltså då, nu när ni har uppstått med Kristus. Ni kommer se det här alldeles snart i alla de här verserna. Att Paulus varvar hela tiden uppmaningar med vad vi ska göra. Ja, vad bra, det är bra att veta. Uppmaningar med vad vi ska göra. Okej, jag tar det från början. Paulus, han varvar hela tiden i de här verserna uppmaningar med vad vi ska göra och vilka vi ska vara, med motivationskraften till varför vi ska göra det och varför, har du inte försvunnit än liksom? Nu. Och varför vi ska vara det. Och det gör han, och det här är ett exempel på det liksom. Då ni har uppstått med Kristus liksom, ett krångligare sätt att säga. Nu när ni är kristna sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus. Det här är en av mina favoritverser som jag skulle vilja ta ett par minuter att illustrera lite grann här. Och till detta behöver jag två stycken frivilliga. Ni ska inte göra någonting jobbigt eller sådär. Ni ska bara stå här framme och göra som jag säger. Gött! Jag ska se här. Vem är längst? Du är längst. Gött. Då får du vara Jesus. Så vi gör så här. Ni byter plats här bara. För att det är så här jag har övat i mitt huvud. Okej. Okay. Här har vi... Vad heter du?
Rickard.
Rickard, han ska nu spela, kanske inte krävs stora skådespelartalanger, men du ska spela att du är en syndig människa. Kan du göra det?
Ja.
Ja, gött. Och här har vi, vad heter du?
Sandra.
Du ska vara Jesus. Ja. Så här har vi nu då en syndig människa som liksom är alla människor. Och här har vi Jesus. Är ni med på det? Och ni då, för ni får också vara med här, så ni ska låtsas att ni är Gud. Okej. Okay. Okej. Det som händer på korset när Jesus dör för vår synd, när han försonar vår synd med sig själv, är att han, nu flyttar jag lite grann här, att han ställer sig framför oss, den syndiga människan, och Gud. Så att när Gud ser på oss, kolla, smidigt fan, ni ser inte nu, ja? När han ser på oss så ser inte han synden i oss. Den finns ju fortfarande där. Den kommer inte försvinna bara för att vi börjar tro på Jesus. Liksom. I den mänskliga naturen så ligger att vi har synd. Vi har fel och brister. Vi är inte perfekta. Den finns fortfarande där. Men när Gud ser på oss så ser han inte vår synd. Eftersom att Jesus här har ställt sig framför den och dolt den så att inte Gud kan se den. Är du med? Det är ganska logiskt egentligen, eller hur? Man ser den inte för att Jesus ställer sig i vägen. Det innebär att vi behöver inte längre ha vår identitet i vår synd, utan vi kan ha vår identitet i Jesu rättfärdighet. Det är väl bra, eller hur? Och vi ska fortsätta här nu bara, för att sen kommer nästa vers där det står att när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. För att nu står ju Jesus framför oss här. Och när Jesus går, du kan gå lite grann, så hänger vi på här. Och var vi än går så liksom är Jesus framför oss och döljer vår synd. Och när Jesus träder fram inför Guds tron, i Guds närhet, inför Guds härlighet, vilket du alldeles strax ska göra när du ska gå ner och sätta dig hos Gud, eller hur? Då får vi hänga på, för du ska också gå ner och sätta dig. Så då får vi hänga på, så att när Jesus kliver fram inför Guds härlighet, då får vi också kliva fram inför Guds härlighet. Är inte det bra? Men det beror inte på någonting som vi har gjort, inte på grund av att vi är speciellt bra eller att vi är syndfria på något sätt, utan det beror på att Jesus har ställt sig framför oss och dolt vår synd. Amen. En applåd till ni kan få gå och sätta er. Förra månaden i januari så pratade vi om temat nåd, the grace factor. Och vår pastor, ska faktiskt repetera lite grann för att det han sa var ganska bra. Han pratade i alla fall en predikan var bra. när han pratade om den föregripande nåden, den frälsande nåden och den fortsatta nåden. Jag tror det var de termerna han använde, annars är det som gäller nu. Den föregripande nåden handlar om att det inte finns någonting i oss människor som naturligt sett söker Gud. Utan först och främst är det Gud som söker oss. Att tro på Gud är ingenting som vi presterar fram, utan det är en gåva ifrån Gud. Gud har lagt ner möjligheten och potentialen i oss att överhuvudtaget kunna tro på honom. Det kommer inte an på oss, det handlar om Gud och hans nåd. Och samma sak gäller den frälsande nåden, att vi inte är räddade på grund av någonting som vi har gjort. Vi kan inte förtjäna att bli räddade, utan räddningen, frälsningen är helt oförtjänt och helt beroende på det Gud har gjort för oss. När Jesus steg ner och dog för vår skull på korset. Det handlar om vad han har gjort, inte om vad jag har gjort. Och samma sak i den fortsatta nåden. I liksom... en fortsatt strävan över att när man har blivit kristen att kunna leva ett bra och heligt liv liksom, så kommer det först och främst inte an på oss, för det finns inte naturligt i oss, utan det är givet oss en möjlighet att kunna leva ett nytt liv på grund av Guds kraft som är givet av Guds nåd. Så det handlar inte om någonting som vi gör, utan det handlar hela tiden om Guds nåd. Jag ville bara repetera det ifall ni eventuellt inte var här eller har glömt bort det. Så då så kommer vi till den femte versen där det står att döda därför. Nu kommer massa saker vi ska göra, men det kommer efter en motivationsfras. Döda därför. När det kommer därför i Bibeln så kan det vara en bra idé att fråga sig varför detta därför. Därför, vadå därför? Jo, därför att vårt liv är dolt med Kristus i Gud, eller hur? Därför att vi har fått uppstå tillsammans med Kristus till ett nytt liv. Allting är färdigt, allting är klart. Vi har blivit utvalda, vi har blivit räddade och vi har blivit heliga. Inte på grund av någonting som vi har gjort, utan på grund av vad han har gjort. Och därför, döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta, girighet som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu, när någonting nytt har skett, eller hur? Nu ska också ni lägga bort allt detta, vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelse och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Varför inte? Nej, för att ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt i alla. Klä er därför. Vadå därför? Jo, därför att Kristus är allt i alla. Han har gjort allt, han har försonat vår synd och så vidare. Ni kanske kommer ihåg det nu. Klä er därför som Guds utvalda. Inte för att vi ska bli utvalda. Vi är redan utvalda. Som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Det Paulus säger är egentligen att det ingenting som vi har gjort som har skapat en ny människa. Utan det är Gud som har skapat den nya människan. Han har förberett allt. Och det enda vi på något sätt kanske då skulle behöva göra är att iklä oss den nya människan. Vi ska inte göra saker för att bli utvalda, utan utifrån förutsättningen att vi redan är utvalda. Vi ska inte göra någonting för att bli älskade, utan utifrån sanningen om att vi redan är älskade. Vi ska inte göra någonting för att bli heliga. That's impossible. Utan utifrån förutsättningen om att Gud redan har gjort oss heliga. Vi ska därmed inte tjäna på något sätt för att vi ska vinna, utan utifrån förutsättningen av att Jesus redan har vunnit. Yeah! Det är sant, det är bra. Vi ska inte tjäna för att vi ska vinna, utan utifrån det att Jesus redan har vunnit. Det är det som är motivationen som jag vill prata om. Det är det som är den här hjärtefrågan. Det är det som är det som ska driva oss, det som ska dra oss, som ska få oss att vilja vara med, inte utifrån att jag måste, utan utifrån vad han har gjort för mig. Därmed får vårt tjänande aldrig ha sin motivationskraft i kravet över att vi känner att jag måste göra detta nu, för att om jag inte gör detta nu så kommer den här kyrkan gå under och vi kommer att förlora. Jag tror inte att det är sant. Tänk på det här. Hur skulle vi kunna förlora? Eller hur skulle du kunna förlora på något sätt när Kristus redan har vunnit? Vi behöver se oss själva inte som förlorare, utan vi är redan vinnare. Men det är så lätt att man lägger liksom fokus på allting vi måste lösa, allt som måste ordnas, allt som måste rättas till, allt som måste fixas, allt som måste utvecklas, allt som måste förändras, att vi på något sätt måste sparka igång den här kyrkan eller vad det nu än är som vi sysslar med i vårt liv, så att vi kommer någonstans. Men sanningen är att vi redan är på väg någonstans. Vi är inget sjunkande skepp. Vi är en stigande ballong. Typ. Ni får inte ta mina liksom, bilder helt bokstavligt. Liksom. Ni bara, oh! Nej, men alltså. Jesus, han har redan påbörjat ett gott verk i oss. Han har redan en plan för oss. Det här är Jesus kyrka, det här är Guds kyrka. Det här är inte vår kyrka i första hand. Det här är Guds kyrka. Vi sysslar inte med vår egen vision. Vi sysslar med Guds vision. Vi har ingen egen agenda eller ett eget uppdrag. Utan vi är här för Guds uppdrag. Och det är därför vi är här. Och Gud vill såklart att fler människor ska få höra evangeliet. Vilket betyder de goda, glada nyheterna. Om vad då? Jo, om att Jesus har dolt vår synd. Och att vi kan få uppstå tillsammans med honom till ett nytt liv. Det är goda nyheter. Och det vill vi självklart att människor ska få tag i runt om i den här staden, i det här landet, i den här världen. Men inte utifrån att det är vår prestation, utan att det är hans prestation. Vi frälser inte människor. Det är Jesus som gör det, och genom hans nåd. Och därför så har vi... Det är inget måste, men det är en möjlighet. Det är ett privilegium att få vara med på hans uppdrag. Att få vara med i det som han gör genom oss som kyrka. Och det är därför som jag vill vara en del av detta. Det är därför som jag vill vara med. Men med detta sagt så vill jag också understryka att jag inte tror att tjänande är ett frivilligt tillägg till att vara kristen. Det är liksom inte så att Paulus säger att klä er i den nya människan om ni vill. Om ni känner för det. Om ni tycker att ni inte har något bättre för er just nu. Utan jag tror att det är en självklar respons utifrån vad Gud, vem Gud är och vad Gud har gjort för oss. Vi ska inte tjäna utifrån att ja, men nu måste jag göra detta, utan ifrån att han har gjort allt för oss. Och jag får vara med i det uppdraget som han har gjort. Som han har förberett, som han har för oss. Så som avslutning så vill jag därför utmana dig. Det behöver inte handla bara om den här kyrkan eller någon annan kyrka. Det kan vara olika områden i livet. Där du än är, du kanske redan är det, men att vara en bärare av visionen. Jag ska förklara. När jag gick på mellanstadiet så brukar vi ha gympalektioner ibland. Typ 2 gånger i veckan tror jag det var. Och ofta så använder vi ett redskap som kallas för tjockmatta. Någon som har använt en tjockmatta? Man kan liksom hoppa höjdhopp. Christa har inte använt en tjockmatta. Okej. Okay. Man kan liksom hoppa höjdhopp och sen ska man landa mjukt i tjockmattan. Och man kan göra en massa andra grejer med sån här tjockmatta. Men vi använde en sån där i alla fall. Och efter lektionen så var det ofta ett par personer som fick stora äran att dra den här tunga tjockmattan tillbaka till sin plats där den brukar stå. Och då tyckte ju såklart alla andra elever i klassen, att, till exempel jag, att det var jätteroligt att hoppa i den här tjockmattan. Så att man liksom gled med liksom när de försökte dra den här. Och den var ju redan tung som den var. Och så nu blir den ännu tyngre när liksom 25 stycken liksom 50-klassare bara hoppa med all sin kraft ner i den där tjockmattan. Och det roliga var att vi som låg i tjockmattan tyckte att det var väldigt roligt att reta de som drog tjockmattan. För att det gick så långsamt. Liksom. De kämpade jättemycket och vi bara, är du inte starkare än så här? Liksom? Eller kan du inte dra snabbare än så här? och så. Och jag tror att ibland, ganska ofta så är det här så här, inte bara i kyrkoverksamheter utan troligtvis i många andra områden, på arbetsplatser, i skolor, hemma, i familjer och så vidare. Där det är några människor som drar det tunga lasset medan många andra bara hänger med. Man bara hoppar på och liksom låter sig bli dragen. Och det jag har märkt i många olika sammanhang är att det är de som bara hänger med som är de som är först med att klaga när någonting inte riktigt går som det var tänkt. Det är de som säger att kan vi inte springa på lite snabbare? Kan vi inte göra lite mer? Kan vi inte göra det här istället? Kan vi inte förändra och göra så här istället? Istället för att bara kliva av den här tjockmattan och ställa sig längst fram hos de andra och faktiskt ta tag i den här tjockmattan. Och inte bara vara en åka medare, utan faktiskt en bärare. Så min utmaning till dig idag är, var du än befinner dig, om det så är i någon del av den här kyrkan eller kanske i något annat område, kanske i ditt familjeliv eller i den kyrkan som du kommer ifrån, om du kommer från något annat håll, att faktiskt vara en bärare. Bärare av visionen. Att vara med och bära den visionen och den drömmen som jag tror att Gud har för oss som kyrka. Att faktiskt ta tag och vara med och bära. För jag tror att när vi bär den här tyngden tillsammans så kommer det gå snabbare. Det kommer bli lättare och kommer vara väldigt mycket roligare. Men inte göra det utifrån ett krav. Utan utifrån kunskapen om vem Gud är och vad han har gjort för dig. Och det kan ges uttryck på olika sätt som Kristus talade om förra veckan. Olika gåvor på olika sätt, men att vi är med i Guds plan, i Guds vision, som en bärare. Amen.